Okej, vi säger välkomna till det 126 avsnittet, tror jag att det blir nu, av Lilla Drevet.
Wow.
En podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm. Hej Nanna Johansson och Jonathan Unge.
Hej.
Hallå.
Förlåt mig Jonathan om det här kanske inkräktar lite på en annan podds domän.
Okej, okay. Sport.
En annan podd som du är med. Ja, precis. Jag tänkte börja med lite sport den här gången.
Okej, okay, blir vi din läst?
Rivstartar vi.
Det här är en podd som
brukar, kul.
Brukar handla om nyheter och politik annars.
Oftast.
Men nu så ska det handla om sport. Mm. Så det är lite allt upp och ner och knasigt.
Det är därför du bara tittar på Jonathan när du pratar.
Exakt. Du kanske kan gå in och pudra näsan så länge när vi snackar sport här lite grann. Nej, jag ska inte handla så mycket om sport. Det är mest bara sport, är bara avstampet. Jag skulle vilja uppmärksamma Olof Mellberg lite grann.
Ja, han är aktuellt igen.
Ja, svensk fotbollsspelare som avslutade sin karriär 2014. Mittbacksgeneral och lagkapten i Aston Villa, i Premier League och i svenska landslaget. Och han är känd för sin passionerade spelstil och extrema vinnarskalle. Mm. Vilket ungefär betyder att ha en femårings psyke. Han är en sån typisk börja lipa och slåss som man förlorar kille. Jättebra i fotbollslag. Mm. Outhärdligt i alla andra sammanhang. Olof Mellberg har en personlighet som bara är gångbar på fotbollsplanen. Han skulle kanske kunna vara med i ert spelgäng också. När ni har era spelkvällar. när ni spelar något sånt superinvecklat strategibrädspel som tar 9 timmar.
Mm. Där låter det helt outhärdligt att ha någon som sitter och surar efter 5 minuter.
Ja, men jag upplevde att det verkar vara ett gångbart och rimligt beteende där. Att vara helt galet, hatisk och hysterisk. Att det brinner i en annans ögon om någon drar spelkortet som gör att man kan börja producera järn.
Nanna, jag har börjat gråta när vi har spelat.
Nej,
det har jag inte. Jo, det har du visst det, för du var så ledsen över att du inte vann.
Nej, det har jag inte.
Jo, det har du.
Nej, det har jag inte.
Jo, det har du.
Ja, just det, det har jag faktiskt. Jag var superfull.
Han var skönt att vi redde ut det. Att Nanna har börjat gråta, men hon var jättefull. I alla fall.
Så himla fet att skylla på spriten. Nåja.
Du som Sverigedemokraterna.
Men när alla skriker ljudet så är det bara för att de var full. Inte för att de är förlorat i spel.
Det har jag aldrig skrikit.
Nej.
I alla fall, Olof Mellberg, han är numera fotbollstränare.
Just det.
Som spelare ofta blir efter karriären. Han leder Division 1-laget Brommapojkarna. Och han har kvar sin extrema vinnarskalle. I senaste matchen mot Nyköping såg han rött och hamnade i en hetsig ordväxling med motståndarbänken om en straffsituation. Han blev uppvisad på läktaren och kommer vara avstängd i den avslutande matchen, seriefinalen mot Vasalund. Mm. Så här skriver Aftonbladet om händelsen, citat: "Under söndagen hamnade den före detta landslagsbacken i en hetsig ordväxling med Nyköpings assisterande tränare, amerikanen Brian Clairhot. Sätt dig ner och lär dig svenska, din lille skit." Ska Mellbergs ord ha lydit?
Han förlorade det.
Och jag känner mest att jag vill utnämna Olof Mellberg till veckans hjälte för det här. Det var så skönt att någon till slut sa det till en amerikan: lär dig svenska, din lille skit. Jag är så jävla trött på dem, amerikanerna. Eller inte bara amerikaner kanske, men
det är engelsmän också.
Människor från anglofona länder, ja. Samma skit, olika namn. De är framför allt ett problem när man är i Stockholm. Att det blir mer och mer omöjligt att få service på ärans och hjältarnas språk.
Jag hyrde en cykel igång i Stockholm under underlig anledning. Och då träffade jag på en kille som hade bott i Sverige i 20 år. Kunde ett ord svenska. Amerikan såklart.
Ja. Och jag är inte den första som påpekar det här. Ska jag säga, så att jag inte blir anklagad för spaningsstöld. Jag tror att Hanne Kjöller utav alla skrev något om den här idén. Om den här farsoten av amerikaner inom serviceyrken i Stockholm. Men det är en så påtaglig trend tycker jag att ingen kan ha ensam rätt på den spaningen. Det är som att äga SJ dåliga spaningen.
Ja.
Det är... Den är allmän, det är traddar, den spaningen. Ja, men hela stan är fylld av bartenders, servitörer och affärspersonal som skäms så lite över att de inte har lärt sig de 18 svenska orden som deras yrkesutövning kräver. Alltså just det här att de inte alls skäms, det provocerar mig så mycket. Ja. Det är inte ens så här, excuse me, can we do it in English? Utan det är bara så här, de kommer in med pondus. Så bara, what are we having? Och man bara, det här är inte ditt land.
Oj, oj, oj.
Just det. Go back to the States.
Då är det mycket bättre med Malmö. Ja. Att det bara är, då är araber i serviceyrken. Ja. Araber som vi tvingar att prata svenska från dag ett. Det är sån oerhörd pepp på de invandrarna. Så, lär dig svenska. Om du är en krigstraumatiserad syrier, då skriker man det. Lär dig svenska nu, nu, nu. Men av någon anledning inte samma krav på Ryan.
De brukar få betala, alltså om de är, vilket många är, ditsläpade till det nya landet av, och oftast verkar vara en svensk kvinna.
Just det.
Att, de, att man alltid tycker i början när man ska träffa sin väninna och hennes nya coola amerikan, att det är roligt att sitta och tala engelska med dem. Men redan middag två så börjar man tröttna på det.
Mm.
Att man hela tiden är tvungen att tala engelska så att man ska kunna följa med i konversationen. Och jag tror att de paren sakta men säkert blir mer och mer ensamma.
Mm.
Att folk slutar att bjuda dem. För man orkar inte ha Keith med sig. Liksom. Man orkar inte förklara varenda grej för Todd. För att han inte följer med och kollar på svenska nyheter. Så att jag tror hon straffas lite med det.
Du menar att när jag måste beställa en IPA på engelska, ja, ska jag tänka på det, ja, att han och hans sambo kommer som får långsamt sämre socialt liv.
Sen också för, så brukar jag också, en ganska stark spaning också, att de efter ett par år får två barn, men sen tar det slut, för inte heller kvinnan i fråga står ut att hela tiden tala engelska med Brian. Och då sitter de där med två barn i hökarängen, kan inte ett ord. Och det är inte så kul.
Skadeglad det låter.
Ja, och det alternativet lära sig svenska finns inte.
Nej, fortsätter bara.
Det går inte.
Hatar Sverige. För det är så ensamt där.
Folk är så kalla. Ja. Så nej, de pratar ett annat språk. Ja, men jag vet inte, jag tycker det är så jävla slappt. Jag köpte ett par jeans i Stockholm nyligen. Mm. Och jag fattar då att det är svårare om man ska hålla på att vara den som är expedit i affären. Hjälpa till att prova och hämta olika modeller. Men det gjorde jag med en svensk kille, och så valde jag ut ett par jeans. Så amerikanen stod bara i kassan. Så jag gick med mina utvalda jeans, la dem på kassan, sträckte fram kortet och sa, jag tar dem här. Och han bara, I don't speak Swedish. Man bara, vad fan tror du ska hända? Tror du att jag inledde en konversation? Att jag går fram till olika kassörer, håller fram en vara från affären och mitt visakort och bara, vad tycker du om Elena Ferrante? Han behöver kunna så oerhört lite svenska i den rollen. Även om man kan noll ord svenska, så behöver han inte prata engelska med mig. Man kan ju bara le och nicka.
Peka på.
Ja,
så här, se frågan, peka på jeans, mm, se frågan ut. Om någon då, vad heter det, liksom, ja, jakande svar med huvudet, le.
Exakt, jag skulle kunna stå i kassa på alla språk i världen.
Mm.
Det är som bara en, man gör ju bara en dans med rörelser.
Ja.
Man kanske kan lära sig hej och tack, men ja, jag vet inte fan alltså. Ja, jag blev bara lite upprymd av det. Tack Olof Mellberg, veckans hjälte.
Mm.
Lär dig svenska, din lilla skit.
Det enda negativa är ju när de väl lär sig svenska, så blir man tvungen att höra saker som God jul. Tack för maten. Men håll käften. Vet du vad Keith? Vi tar dem på engelska. Det låter ju förfärligt.
Ja, just det.
Alltså amerikanska engelska på svenska låter ju fruktansvärt.
Men det är ju en ganska många sådana som är ståuppkomiker som vi träffar, som,
ja,
kör på engelska i Sverige. Mm. Men det är ju en stor del av deras act, ja, att uttala svenska ord sådär.
Ja,
att det slutar aldrig vara roligt och bara skrika, nej, fika! Ja. Ska vi ha... I went to my girlfriend's parents and we had the fika.
Det var lätt
in Skellefteå.
Det var lätt också att skriva nytt material. Okay, I need a new material for my next tour. Board? What is a board? Isn't it called a table? Okay, let's go to IKEA and buy a board with stolar.
Went to the cafeteria and had the korv.
No. I
fucking love korv, man. Okej, okay, det funkar inte.
Nej.
Mm. Ah, okej, okay. Ah, vi går vidare.
Så Sverige fick besök i veckan av ingen mindre än påven Franciscus som hälsade på här i vackra Skåne. Var ni glada över det?
Jo, tack.
Ja.
Log ni som rosiga korgossar i blotta tanken på att påve Franciscus skulle vara här?
Nej, det vill jag ta i.
Mm. Och det gjorde inte heller folk i allmänhet. Det kom faktiskt färre och tittade på påven i Lund än vad det kom till en av Måns Zelmerlöws konserter. Måns Zelmerlöw är från Lund. Lundaborna tycker alltså att det är mer spännande att stå och glo på en av sig själva som de kanske sett på ICA 1000 gånger redan än vad det är att kolla på påven.
Mm. Okej, okay. Men jag trodde att det var kaos med folk, men det
de
var
hade
inte.
Trott det. Lunds kommun hade räknat med att innerstan skulle fyllas med så mycket som upp till 150 000 människor under påvens besök. Och så kom det cirka 10 000.
Oj, vad pinsamt.
De specialbeställda bajamajorna som de har ställt i Vila torget, de blev knappt använda.
Alla stånd med så här lakrisremmar.
Ja.
Som inte ens sålde liksom, vad biljetten till Lund kostar.
Ja.
Det är en ganska sorglig bild med 4 000 bajamajor som står där. Ett ledset kommunalråd framför 4 000 bajamajor.
Jag gissar ändå att någon katolik gick på 40 av dem. Det kostade ändå ganska mycket.
Men okej, okay, vilken jävla felberäkning. Jag trodde på 150 000 alltså.
Hur har han kommit fram till
denna? Jag tror de har räknat på att det finns 150 000 katoliker i Sverige.
Och alla de skulle bara släppa allt de hade.
Alla de från liksom, nordligaste Norrland ska bara liksom vallfärda ner till Lund och använda bajamajor.
Han gjorde något rätt då, Gustav Vasa.
Ja, precis. Har ni hört talas om reformationen? Skulle man vilja säga till dem som planerade det här.
Men det här ganska svala intresset gjorde mig positivt överraskad och glad. För det tyder ju på att folk helt enkelt inte köper påvens grej. Som vi sa så är ju antalet katoliker i Sverige inte så stort. Men man kunde ju ändå tro att folk i allmänhet skulle bli helt till sig trasorna av att en så celeber och folkkär person skulle besöka deras rötna gamla domkyrka. Det är ändå en person som har fått liksom väldigt mycket så stjärnglans runt sig.
Alltså Kreti och Pleti var ju verkligen där. Kungen och Löfven och Alice Bakunke.
Verkligen inte Kreti och Pleti.
Nej, förlåt.
Crème de la crème de la crème.
Du tycker att det låter bättre
dåliga
med Kreti
och Pleti. Dåliga grejer att blanda ihop. Om du vill göra det förstått.
Alltså, ni tycker att det låter bättre med Kreti och Pleti. Kreti och Pleti i alla fall där.
Ja. Mm.
Nej, men man trodde också det, särskilt med tanke på hur media gick fullständigt bananas över det här besöket. De körde ju sån minut för minut rapportering med infografik över påvens minsta förflyttning. Här är några rubriker. Så här såg det ut när påven landade i Sverige. Tidsschema. Detta gör påven i Skåne. Här är påvens stora specialchartrade plan. 8 saker du inte visste om påven. Selfies och skämt i påvens plan. Så hamnade påven i Skåneklubbens golfbil. Quiz. Vad vet du om påven? 10 omskrivna citat av påve Franciscus. Här vinkar påven till Skellefteås hockeytalang. Och så vidare. På riktigt så såg jag att man genom Sydsvenskan kunde följa påvens flygresa hem till Vatikanen i realtid. Det vill säga sitta och kolla på en sån där liten flygplanssymbol som jättelångsamt förflyttar sig över en Europakarta så man då kunde försäkra sig om att han inte kraschade.
Vilka hade den, sa du?
Sydsvenskan, bara, här kan du följa.
Ja. En flygresa mellan Sverige och Italien alltså.
Ja.
Dyra så här flygplansfotosvepningar över 4 000 bajamajor.
Niklas Svensson åker helikopter över 4 000 tunna bajamajor.
Nej, men fall, så peppade var media på påvens besök, men folk i allmänhet lät sig inte ryckas med i hypen. Och det gjorde mig som sagt ganska glad. För en gammal grej som jag har stört mig på är hur lätt det är att vara en progressiv och älskad påve. Det är typ lika lätt som att vara en cool pensionär. För en pensionär räcker det att ställa sig på en skateboard. Så är man hemma. Man är coolast på ålderdomshemmet. Man får en massa high fives från ungdomar. Man behöver inte stå på den där skateboarden. Man kan bara fångas på samma bild som en skateboard. Så räknas man som en cool pensionär. Så jävla skön. Och lite så är det med påven och progressivitet. det krävs så himla lite. För påve Franciscus räcker det med att bara vara lite mindre mossig än sina föregångare för att han ska framstå som superprogressiv. Han kanske säger, man ska inte hata bögar, alla gråter av lycka. Men han är liksom fortfarande emot att bögar ska få gifta sig. Han debatterade väldigt starkt för det när han var biskop i Argentina. Men till skillnad från alla andra framträdande katoliker så uttrycker han sig pyttelite mer smooth och blir därför en symbol för progressivitet. Han räknas sig också som ett under av ödmjukhet för att han bor i en tvåa till skillnad från alla andra som har bott i någon slags slott och också liksom går runt i väldigt enkla silversmycken. Men vet ni, en annan som också bor trångt och har enkla smycken. Jag bor i en etta och har ibland på mig örhängen från butiken Glitter. Men senast jag kollade så har jag inte fått Times Person of the Year-pris för att jag är så jävla ödmjuk.
Men du hade inte kunnat bo någon annanstans eller?
Du hade inte kunnat samla en miljard katoliker eller?
En annan grej som gör Franciscus så jävla älskad, det är att han har Instagram. Han är den första påven någonsin som har det. Och det här kontot använder han bland annat till att göra extremt publikfriande grejer, som att prova knasiga hattar, vilket då fått hela världens rubriksättare att vätska ner sina småbyxor. Ja, påven har en lustig och så vidare. Så jävla enkelt att vara Franciscus samt rubriksättare. Men återigen, det här är fortfarande den främsta företrädaren för en grupp som förtrycker kvinnor och homosexuella. Men bara för att han personligen inte förtrycker kvinnor och homosexuella riktigt lika mycket, så är han en jävla gulleplutt som vi förväntas dyrka helt ohämmat. Nej, tack. Så jag är glad att alla i Sverige, utom media och en handfull katoliker, behandlade påven ganska svalt. Inte med avsky, men inte heller med jubel och glädjetårar. Jag tycker det är helt rätt nivå av engagemang.
Ja, precis. Han är så himla, smooth då. Och har bara lite bättre. Men vi såg, med folk som bara klarar sig som lite smooth, att vi såg någon presskonferens med Obama för länge sedan. Och då ställde sig en kvinna på och skriker, kan du inte bara säga något om de här, vad var det, 1000 eller 10 000 barn som har dött i drönarattacker?
Just det.
Kan du inte bara, det är helt sinnessjukt. Du dödar barn med drönarattacker. Så bär de ut den, så säger han så här,
ja, han sa, we should listen to that woman. Och så gick han vidare.
Ja. Ja, men det är väl det ungefär påven har sagt om till exempel frågan om homosexuella eller liksom så kvinnliga präster eller whatever, att jag har inte rätt att döma någon annans livsstil eller något sånt där, eller jag har inte rätt. Men det är bara den meningen, så bara lämnar vi det och sen så pratar vi om något annat. Man utstrålar någon slags medkänsla, men det är inget faktiskt i det man säger egentligen. Ja, just det, men ja, men det, ja, det är bra nivå det där kanske, att inte man, att det inte alls gjordes en anti-grej utav det, att man bara teg ihjäl på.
De däremot som kom borde man ju, vad heter, registrera.
Alltså,
ja, men om det är så himla svalt intresse och så de 10 000 som dyker upp, de måste ju vara helflänga.
Men de är väl troende katoliker. Ja,
okay. Men jag tänkte, du tycker man ska registrera katoliker. Okej. Okay.
Nej.
Nej.
Nej, tycker inte jag man ska göra. Okay. Tycker jag inte.
Okej, det har varit lite utgiftsskandaler på senaste tiden inom den svenska politiken. Den förre statssekreteraren Erik Bromanders resekostnader ledde till att han fick avgå. Kanske kommer ihåg. Och nu har uppgifter om en annan ministers utgifter kommit fram i ljuset. Ministern i fråga är ingen mindre än vår landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht.
Bucht.
Ja, eller Bucht, beroende på om man uttalar CHT. Uttalas det Bucht?
Ja, jag har hört det uttalas så. Ja, okay. Jag har hört om honom.
Stavar det med K då? Du, håll käften och sätt och lär dig lite svenska, Sven-Erik Bucht.
Vi ändrar det så det står med K i dina manus.
Bra. Sven-Erik Bucht, född 1954 i Norrbottens län, jobbade innan han blev politiker som dansbandsmusiker.
Jaha, okej.
Okay. Jag vill att ni ska lära känna honom lite innan vi kommer till det vi ska tala om. Årets svensk 2007.
Ja.
I ett några stycken från Fokus i samband med utnämningen som Årets svensk, så finns det då lite del som säger en hel del, där vi får lära oss en del om Sven-Erik Bucht.
Vad blev han Årets svensk?
Ja.
Varför att han var ett så framstående kommunpolitiker i Övertorneå?
Ja, Övertorneå här på andra. Ja, det är samma sak, ja.
Nej.
Nej, det är inte. Men det ligger ganska nära.
Ja.
Där. Nu kommer jag på. Nåja, där står det så här. Det är VIP-invigning av Sveriges nordligaste och östligaste ICA Maxi-butik. Inne i värmen är det cider i plastglas, syntpop från lokala förmågor och medelhavsbuffé upptukat mellan fruktavdelningen och charkdisken. Så här säger då Erik, Sven-Erik. Tur att man alltid har med sig sitt tjänstevapen, säger han och sliter upp en minimal fällkniv i fickan. Han viker ut den lilla saxen, skrattar och klipper demonstrativt av ett låtsasband i luften.
Att han inviger ICA Maxi.
Ja, men de hade så, inte något riktigt band.
Nej, eller så bara gör han det framför den här reporten.
Ja, ja, ja.
Jag vet inte.
reporten backar långsamt ut i rummet.
SCB, som jag kallar honom, var också den som fixade ett IKEA-varuhus till Haparanda.
Mm.
Genom att personligen ta kontakt med Ingvar Kamprad. Citat i fokus. Vid invigningen av IKEA i november förra året höll Ingvar Kamprad Sven-Erik Bucht stadigt i båda händerna och förklarade att de helt enkelt blev kära i varandra.
Mm.
Vad mer vet vi? Vet att han tjuvröker var i sin gråa lilla Mercedes. Han tvingar sin reporter att bada bastu och sen tvingar han fotografen att ta en bild av honom i bastun. Alltså Bucht då.
I bara handduk? Eller?
Med en liten björkruska framför ädeldelarna. Kort om hans barndom.
För lille Bucht.
Kort om hans barndom. Citat i fokus. Unge Bucht var en vild pojke som hade svårt att sitta still. En dag när läraren kom in i klassrummet saknade Sven-Erik. De andra i klassen skrattade och pekade upp mot balkarna i taket. Där hängde Sven-Erik Bucht i armarna som en apa. Lite sånt om honom. Så jag fortsätter. Ganska mycket information om honom.
Ja, men
du har researchat bra, men du har kanske inte sållat så bra informationen du har hittat.
Det är superkul. Den hänger i taket. Som vadå?
Det är bara
en fladdermus. Nej, tror jag inte. En apa.
Det är att läsa Wikileaks utan att en journalist har liksom varit emellan och gjort ett urval.
Han blev politiker.
Sven-Erik Bucht leaks.
Nu till och med varför han blir engagerad i politik. Jag citerar fokus. Att han blev partipolitiskt engagerad beror på att han blev arg.
Mm.
Inte på USAs agerande under Vietnamkriget som många i hans generation, utan på hans bordtennisklubb inte fick använda skolans pingisrum på kvällarna. Då gick han med SSU, så drev han frågan tills han fick tillåtelse. Hur som helst, lite summering då, om man läste den här artikeln. Han är väldigt omtyckt. Han är snabb i tanke och i repliken. Han hatar gränser, säger han. Och under en sommar kan han göra upp till 60 stycken.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gen björkruskor. Allt det här är från Fokusartikel.
Och björkruskor är det man slår sig med i bastun?
Ja, eller? Han har till och med gjort en liten och sitt barnbarn.
Världens bästa morfar.
Sven-Erik Bucht. Barnet var alltså nyfött, så att jag vet inte hur bra han är som morfar. Herregud, vad är morfar i barnbarnet?
Vad är det här för present? Är det en gullig body från morfar? Det är en liten björkrusk som alltså viftar på en bebis.
Där har ni Sven-Erik Bucht. Mm. Men nu har han i alla fall blivit granskad av ATL, som jag tror är någon sorts landsortstidning. Eller lantbrukartidning.
Mm.
Och då citerar jag: framträder bild av en minister som inte fuskar men som kostar en del pengar. En del som kostar.
Det är verkligen inte samma sak.
Nej, det är verkligen inte. Men en del av då den här höga kostnaden runt Erik Bucht, det är hyrbilsräkningar. Det är inte så jättekonstigt med det, men det verkar som att han kör överallt. Alltså att man ska till. Det verkar bara som att
han kör demonstrativt runt för att komma till andra sidan gatan.
Men det är också så att du måste ner till Bryssel. Då tar han bilen. Liksom.
Ner till Bryssel?
Mm. Är han flygrädd?
Nej, jag vet inte. Men jag bara, något måste förklara varför en bil kostar 19 000 kronor. Då gissar jag att han har bara dragit ner till Bryssel med den.
Mm.
Det är ju så att det är typ i norrländskt, det är inte det? Jassen ner till Bryssel.
Mm.
Du hyr väl en bil.
Och så kör man bara på schack i ett streck.
Men det som verkligen sticker ut är nog något som Sven-Erik Bucht skäms över. Kostnaderna för hans språkkurser på lite mer än en kvarts miljon. Det är nämligen så att Sven-Erik Bucht inte kan engelska. Det blir nog lite jobbigt. För att i den miljö han vistas i, bland svenska människor, så blir det jättelite pinsamt att inte kunna engelska.
Det är ju väldigt låg status att inte kunna engelska. Mm.
Det här skrytet, jag gör 60 stycken björnruskor varje sommar. Det faller liksom platt om man inte kan säga det till ambassadören av Brunei. På ett språk han förstår. Sedan juni 2015 har han lämnat in 10 fakturor från Företagsuniversitetet till en kostnad av 259 000 kronor. Och jag har granskat de här kurserna lite närmare. Den första fakturan gällde kursen What does the pig say? Och den klarade han galant efter lite hjälp. Genom att skriva ner svaret oink. Men sen ser man att han först har skrivit något annat och det svaret har sen suddats ut. Och det var cruel.
Att grisen säger cruel.
Mm. Han har använt en liten ordbok där, förstår man ju. Grymt.
Okay. Ja, okej.
Ska du förklara det skämt?
Nej, men det där behövde förklaras.
Det var nödvändigt.
Var det? Så himla nöjd med det. Den andra fakturan var en STS-kurs till Hastings för 16 000 kronor. Mycket lyckad. Värdfamiljen Undergrove hade bara lovord för honom, trots att de inte kunde förstå ett ord vad han sa. Och det ryktas att han hånglade med Stephanie. Tredje kursen var Movie Time, där man ser en engelskspråkig film utan text. Och sen så redovisar man skriftligt för vad den handlar om. Filmen han såg var Babe, den lilla grisen, och han nailade den uppgiften. Det är väl om en gris? Frågetecken var rubriken. Och det är ju full pott redan där. Fjärde kursen var Tell Me a Joke, där han fick precis godkänt med I buy pink sheet. Femte till tionde kursen var grammatik. Han var tydligen jättebra fram till you are, men kom till hans medarbetares oerhörda frustration aldrig förbi he, she, it is. Men det roliga är att nu är han helt flytande i språket.
Är han
det? Ja, det är han. Och alla medarbetarna...
Kostade bara en kvarts miljon.
Ja, och alla medarbetarna är så imponerade när han kommer in på, när han kommer in på departementet och säger The rain in Spain stays mainly in the plain. Jag tror han kan det! Säger de, medarbetarna. Pengarna är skön, frågar sig vissa. Ja, det tycker jag att det är. För en landsbygdsminister behöver inte kunna engelska.
Nej.
De är väl mest i EU-parlamentet, eller hur? När de är utlandstjänst. Och det var någon finsk minister som gick upp i EU för ett tag sedan och bara talade typ låtsas engelska. Och det gick hur bra som helst. Ingen fransman kan engelska. Allt blir översatt i alla fall.
Ja.
Även om du kan tala engelska så är man ju tvungen att översätta till liksom 80% av alla ledamöter som är i det där liksom parlamentet.
Ja, men jag har hört att de vanliga svenska EU-parlamentsledamöterna har fått kritik för det, för att de har för mycket självförtroende, att de pratar bra engelska fast de inte är så bra. Oj. Så säger de så här, I can take it in English.
Gud,
och så pratar de bara lite dåligt, men ni kan lika gärna prata svenska, för vi har alla översättare här.
Ja,
så bara blir det ordentligt istället. Så att då är det bra att ha en sån här Tornedalsfinne som inte ens försöker.
Precis, och dessutom gör det ingenting att Sven-Erik Bucht inte kan engelska, eftersom alla andra kan engelska. Så det är ingen brist på tolkar åt honom. Enda problemet är att resten av regeringen brukade tala engelska när de snackade skit om Sven-Erik Bucht. Samtidigt som han var i rummet. Så himla bra.
Ja, just det.
God damn, that was a stupid suggestion.
Vad säger ni?
Nej, ingenting, vi tar med.
Eller att de så måste diskutera om vi ska ha efterrätt, kanske på engelska. Så att ifall Sven-Erik får reda på att det kan bli efterrätt, så bara lärar du ur.
Mums.
Bananasplit. Lugn dig. Så det går ju inte längre. Så nu måste de byta till franska. Och ni kan ju tänka er vad det kommer kosta.
Gud.
Det kostar supermycket. Grattis, Företagsuniversitetet.
Vi säger tack till våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Alla som säljer eller försöker sälja sin arbetskraft bör vara med i A-kassan. Och är du eller är du på väg att bli akademiker, ska du gå med i Akademikernas. Det kostar bara 100 kronor i månaden. Nästan ingenting. Lika mycket som det kostar att borra ett par brunnar i Afrika.
Ja,
Man kan inte jämföra med det. Man,
det är fel. Har ni råd att borra brunnar i Afrika så har ni råd med det här. Lyxfällan kommer in och styr upp.
Det kostar lika mycket som ett glas vin på krogen. Det var det jag skulle säga. Men det ger dig då en inkomstförsäkring som gör att du får upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. På akademiknas.se kan du läsa om hur du gör för att gå med i A-kassan. Där kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att gå med redan när du är student. Eftersom att du kan bli berättigad till en ganska rejäl ersättning bara genom sommarjobbande och extrajobbande. På akademiknas.se/räknare finns också akademiknas räknare där du genom att fylla i din inkomst senaste året kan räkna ut vad du skulle få för A-kassa om du inte hade jobb. Ni som arbetar i Jusek-branscher bör även gå med i fackförbundet Jusek. Då lägger ni till 251 kronor och får bland annat en inkomstförsäkring som skyddar er ända upp till 80 000 kronor. Och även om man inte tror att man kommer nyttja A-kassan och fackets förmåner så ska man ju ändå vara med av solidaritet med alla som kämpar i prekariatet. Och av solidaritet med den här podden. Har du gått med i Akademikernas A-kassa och snedsträck eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden får du gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Skriv det också gärna i din ansökan. Tack Akademikernas och tack Jusek.
Tackar, tackar.
Tack.
Jag tänkte prata lite grann om invandringens kostnader.
Mm.
Jag har till och från senaste dagarna följt den ständigt pågående debatten och ilskan på Twitter mellan Aftonbladets ledarskribent Fredrik Virtanen och de som tycker att han ägnar sig åt vansinnig vänsterpopulism i frågor om invandring, ekonomi och skatter. Och en sak som har fått känslorna att svalla lite extra mycket på sistone, det är det här citatet från en Virtanen-ledartext för några dagar sedan. Citat: "De som bara ser invandring som ekonomi kan få vilka argument de vill. Det finns nationalekonomer till allt. Liberala ekonomer beräknar att invandringen inom 5-10 år ger vinst i statskassan. Högerekonomer beräknar att det tar längre tid. Sverigedemokratiska ekonomer beräknar att invandring aldrig slutar kosta." Slutcitat. Och där fick bland andra Tino Sanandaji att gå i taket. Känner ni till honom?
Ja. Yeah.
Han är nationalekonom och debattör som brukar varna för invandringens kostnader och att invandring medför svåra ekonomiska och kulturella problem som etablissemanget försöker mörka. Han är då väldigt älskad i de kretsarna, väldigt citerad av de som är emot invandring. Han tycker att det är trams det Virtanen påstår, att ekonomer säger lite vad som helst om invandringens kostnader. Han menar att alla seriösa ekonomer pekar i samma riktning. Sanandaji skriver, citat: "Samtliga akademiska studier om invandringens effekt på offentliga finanser i Sverige visar på en nettoförlust. Inklusive, och så lite referenser här, Ekberg, Gustafsson och Österberg, Storeslätten, Röjst, Röjst och Flod samt Aldén och Hammarsted. Det existerar ingen svensk forskningsstudie som visar vinst för statskassan. Däremot pamfletter av ideologiska tankesmedier där vem som helst kan påstå vad som helst." Slutcitat. Och jag är inte den som kan bekräfta eller vederlägga det här påståendet av Sanandaji, att alla akademiska studier pekar i den riktningen. Men jag har ju på senaste tiden ägnat mig lite grann åt Joakim Röjst,
okay,
som han citerar här. Minnesgoda lyssnare kommer kanske ihåg Röjst från förra avsnittet. Han var du här, Jonathan?
Ja, det tror jag det var.
Han är migrationsforskaren och nationalekonomen som vill avskaffa asylrätten.
Just det.
Fast han vill avskaffa asylrätten då med motiveringen att han tror att det skulle leda till att EU tog emot fler flyktingar. Det pratade jag om förra veckan. Men han har också då forskat på hur invandringen påverkar svensk ekonomi. Han pratade om sin forskning på Migrationsdagen. Ett seminarium om integration och migration arrangerat av Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och Framsteg. Som sändes på SVT Forum för ett par veckor sedan. Med anledning till att jag tog upp det med Sanandajis hänvisning till Röjst var att jag tänkte att vi bara kan ha med oss det, att Röjst är inte vänsterpopulisternas lilla hustroll då.
Nej.
Utan också de som driver på hårt för mot invandringen, för en restriktiv invandring, tycker också att han är typ seriös. Men på den här migrationsdagen då, på det här jätteroliga 8-timmars programmet jag såg på SVT Forum, så försökte...
Vilket mys för dig.
Ja, det är skönt att bara binge-titta ibland.
Ja, det är så att det blir några knäckemackor.
Ja.
Kall buljong.
Ja, du blir aldrig gammalt.
Nej.
Nej, det blir faktiskt inte.
Men Jo, men ja, på den här migrationsdagen så han körde något slags frequently asked questions. Han skulle besvara vanliga frågor. De vanligaste centrala ekonomiska frågorna rörande invandring. Bland annat frågan, kan vi markant stärka de offentliga finanserna med hjälp av invandring? Det vet ni att vissa kanske har sagt. Mm-hmm. Invandrarna, det är ju bara fler som jobbar. De räddar välfärden, räddar en åldrande befolkning typ. Kan vi det?
Kan vi markant stärka de offentliga finanserna med hjälp av invandring? Mitt svar är nej.
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 Okej.
Okay. Kan vi inte. Han är tydlig så, eller koncis. Nästa centrala ekonomiska fråga om invandringen.
Nästa fråga, lika kategoriskt svar på den. Har vi råd med flyktinginvandringen? Ja, det har vi.
Ja, det har vi.
Jaha.
Det han understryker är att det går inte riktigt att säga vad flyktinginvandring kostar. För att de effekterna på ekonomin är så svåröverblickbara. Men det går att räkna på en offentlig finansiell omfördelning. Hur mycket skatt betalar gruppen flyktinginvandrare in? Minus hur mycket bidrag tar gruppen emot från de offentliga trygghetssystemen? Och då är det så att hela Sveriges flyktingpopulation, alla människor som kommer till Sverige som flyktingar eller anhöriga till flyktingar fram till 2015, mottar sammanlagt en årlig offentlig finansiell omfördelning på 50 miljarder kronor. De tar liksom emot 50 miljarder kronor mer från det offentliga än vad de betalar in i skatt.
Okay.
Vad är då 50 miljarder kronor?
Vad jag skulle säga att det här är, det är väsentliga pengar förvisso. Men utan tvekan är det så att om vi hade haft 50 miljarder till och kunna lägga på bättre äldrevård eller bättre sjukvård, så visst hade vi märkt skillnaden. Så visst är det här pengar som räknas. Men det är samtidigt, som svar på frågan, har vi råd med flyktinginvandringen? Det är väldigt långt ifrån att vara en summa som skulle tvinga fram att vi skulle ändra på välfärdsmodellen i någon mening. Så att nu kan vi inte ha socialbidrag på det här viset längre, för det kostar för mycket. Vi måste göra om den svenska välfärdsmodellen. Där är vi inte. Och så tolkar jag frågan. Har vi råd med flyktinginvandringen? Sverige kan fortsätta se ut som Sverige trots den höga flyktinginvandringen.
Så det är superdyrt, men det knäcker inte vår rygg?
Han använder inte ordet superdyrt heller.
Det är dyrt.
Det är lite pengar. Det vad är det? Det är en halv Nuon-affär. Mm. Eller sånt där. Det är 50 miljarder, men det är ingen sån systemkollapsnivå alls. Men och att det här att vi har råd, det bygger också på att Sverige varje år i 30 år har haft västvärldens högsta flyktinginvandring per capita.
Där ligger ett ganska intressant budskap till resten av Europa, som kanske under den här tiden flera länder legat på bara en tiondel av Sveriges per capita invandring. Och som nu säger, vi har inte råd med mer. Alltså, det är ju bara nonsens mot bakgrund av att vi klarar det här rätt bra i Sverige.
Man kan säga att Röjst menar att bägge sidor i debatten ägnar sig åt önsketänkande när det gäller ekonomiska konsekvenser av flyktinginvandringen. Att man vill beskriva det som ekonomisk vinst eller ekonomisk undergång, men det är inget av det. Och det är så bara tramsigt att tjata om det, för det är ingen som är för eller emot invandringen av den anledningen ändå.
Okej, det är bara, okej, det är inget gångbart argument.
Ja, men ingen som, man är ju förd av humanistiska skäl, eller så är man emot av någon värderingsskäl, sen så håller man ju på och
hitta argument.
Hitta argument. Mm. Alltså, det funkar inte med den här systemkollapsen som svepskäl. Han menar ju att anledningen till att det är viktigt att flyktingar kanske får jobb och sysselsättning och kommer in i samhället så fort som möjligt, det är för att undvika sociala klyftor och getton och motsättningar mellan människor. Det är inte att vi måste få dem i arbete, för annars kollapsar våra finanser. Om man bara oroar sig över dem, då kan de lika gärna fortsätta vara utan arbete. Men nästan. Alltså, det är ingen avgörande betydelse. Så kan vi bara ha några no-go-zoner i landet, typ som i USA. Ja, men det är just jättetrist. Ja. men det är ingenting som får statsfinanserna att kollapsa. Nej. Som det har du aldrig gjort i USA.
Nej, USA går inte under för att man inte kan vara i Detroit efter klockan 9.
Nej, precis. Du har några ställen du inte ska åka till. Annars, det är ingen kollaps på det viset.
Vi har en jättestor kontinent. Måste du vara i Detroit just det här klockslaget?
Så att det är mer socialt liksom än ekonomiskt som man ska oroa sig i så fall för. Ja, det har jag redan sagt. Men så han säger att ekonomin är inte det viktiga här. Men han har sen ändå ett argument för att flyktinginvandringen har en avgörande betydelse för den svenska modellen, som i sin tur då är en avgörande faktor för att Sverige ska kunna ha en stark ekonomi.
Jag tycker det är intressant att tänka på den svenska modellen alltså som någonting riktigt, riktigt djupt, som någon sorts attityd som har byggt hela Sverige, någon sorts attityd att vi hjälps åt och försöker göra det här tillsammans, och vi tar hand om dem som det är synd om, och det är liksom mindre varje man slåss för sig själv.
Ja, svenska modellen, det är något riktigt djupt. Mm. Det är något mytiskt väsen. Det är en attityd Det är en anda som genomsyrar allt och ur den kommer då välfärdsstaten, lönebildningen på arbetsmarknaden och en generös flyktinginvandring. Att det finns då en modell som säger att man ska hjälpa människor som inte klarar sig så bra själva.
Och att man inte ska behöva hjälpa dem personligen, utan att man hellre betalar för att de ska bli hjälpta av någon annan.
Man vill inte träffa någon, men man betalar gärna en miljard i skatt för att någon man inte känner som barn ska få gratis pianolektioner. Jag ska spela ett lite långt klipp här då, men han pratar om det här med vad modellen betyder.
Det intressanta svaret på hur flyktinginvandringen påverkar den här modellen. Så att, ja, nu har jag pratat här om någon sorts kortsiktig ekonomisk påverkan, att någon sorts välfärdsmodell sätts under lite press med några extra tiotals miljarder som det kostar. Men jag tror att på lång sikt, för att upprätthålla den här attityden som har byggt Sverige och som väldigt mycket av det som gör Sverige starkt idag kommer ifrån, så måste vi liksom fortsätta, vi måste fortsätta underhålla detta och fortsätta. Nu finns det miljontals människor i Sverige, i världen, som är på flykt och behöver någonstans att komma till. Då behöver vi ta emot en väsentlig andel av de här människorna för att komma till Sverige, för att fortsätta känna att jo, men det är det här bygget vi håller på med, det är det här solidariska bygget där vi hjälps åt, som är Sverige, som vi fortfarande bygger. Vi säger inte att den här solidariteten, alltså den vägen som Danmark går är ju lite mer att säga att den här solidariteten ska stanna vid landets gränser. Jag tror inte det riktigt funkar i längden. Jag tror i längden så börjar man bryta ner solidaritetstanken inom landet också, om man inte låter den krypa ut ur landet.
Ja, så han menar att vi måste bland annat då ha en generös eller relativt generös flyktingpolitik, för annars bryter den svenska modellen samman. Att allt bygger på att vi känner oss goda och solidariska. Börjar vi känna oss inåtvända och småsinta och var och en bygger en mur runt sig själv, så raseras all tillit som håller uppe det svenska samhällskontraktet och också då förutsättningarna för en fungerande ekonomi. Att sätter man en för skarp gräns för sin solidaritet, så blir det svårt att upprätthålla tron på solidariteten överhuvudtaget. Men jag tyckte att det var kul, för det är alltid anti-invandringshögens argument mot sina motståndare att jävla teamgodheten. Teamgodheten, ni tar inget ansvar för Sverige, ni bara vältrar er i er egen godhet. Men Joakim Röys säger att jo, det är precis det vi gör. Tar ansvar för Sveriges ekonomi. Det gör man genom att vältra sig i sin egen godhet.
Ja.
Det är en förutsättning för att Sverige ska fungera även ekonomiskt, att vi är höga på vår egen förträfflighet hela tiden.
Den här livslögnen är det som gör att vi funkar.
Det är våran USP.
Ja. Det är det svenskaste av allt.
Det är svenska samhällsbygges liksom förutsättning, att alla i Sverige går runt i något delirium. Bara, jag är svensk, Tage Danielsson, Bamse.
Jag är
bättre och mer moraliskt högstående. När vi tar in flyktingar skapas massykosen av godhet, som i sin tur då skapar tilliten, som all forskning visar har en avgörande betydelse för att en ekonomi ska fungera.
Vi kommer att säga att det genereras ner till den här vikingaklanbeteende, börja slå ihjäl varandra för kopparkittlar och sånt, om vi inte är så goda.
Man kan ju till och med kan fatta den grejen ändå, att om man så här har byggt en mur och att det blir svårt, kan jag tänka mig det där med så här solidaritet, om man sätter en sån himla skarp gräns för det. Mm. Att ja, nu har vi bara stängt Danmark, men vi ska vara solidariska här inne ändå. Och, ja, men att man så här har bestämt sig för att vi är kallhamrade ändå.
Ja.
Och då, jag vet inte hur man slutar den processen efter ett tag.
Eller så är det
nu är vi bara hårda och kallhamrade.
Jag vill göra reklam för min specialare, som inte är en specialare tydligen, som heter Helt Fantastiskt, ligger på YouTube.
Cool, man.
Den är lite redigerad, därför mer smaklig än vad den var tidigare. Den var lite mer osmaklig. Men den är fortfarande rolig, säger jag, störst.
Den, ja, precis. Den har varit nere och nu är den upp igen.
Mm.
Ja, jag vet inte om jag kan göra reklam för något som inte är slutsålt. Jag tror att det kanske är biljetter kvar till Uppsala nästa vecka. Vad är det? 9 november tror jag. Oslipat i Uppsala. Vi kan också säga att vi kommer till Norge med Lilla Drevet.
Just det.
Snart. Vi ska vara på Skandinavia dagen på Bergens bibliotek nästa fredag.
Så kommunistfest, av vad jag förstod när du läste upp de andra som skulle vara där.
Ja, det får stå för dig. Men vi ska i alla fall podda inför publik där. Så ifall det finns lyssnare i Norge, så får ni gärna komma dit. Vi ser fram emot att få dit alla norrmän. också allt svenskt tjänstefolk.
Just det.
Vi hoppas att era norska herrar kan ge er ledigt en timme så ni kan komma och lyssna på oss. Det finns, ja, men om ni går in på Lilla Drevets Facebook-sida så finns det en länk till eventet där. Eller just jag skulle säga att det är nästan ingen som följer med till Norge, eller? Det var bara jag och Moa som kunde. Ni kom inte, eller hur?
Nej, nej. Men Dylan kom väl?
Dylan Appak hoppar in, ja. Ja, precis.
Det blir kul.
Slut på information till Norge. Vill du säga något, Nanna?
Nej. Vår podd kan.
Vi kan sälja det. Nanna är också en spelpodd som heter Spela Spel.
Vi ska börja streama. Det,
just det.
Säga,
det har vi sagt massa
spela,
gånger.
Inte i den här podden.
Nej.
Spela dataspel live. Mm. Om man vill titta på det.
Jag vill.
Ola vill se.
Säger tack till Aftonbladet Kultur, tack till Akademikernas A-kassa, tack till Fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Nanna Johansson och Jonathan Unge. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.
Hej
då.
Hej.
Hej.